When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Många av de här exemplen så känner jag själv, men det där, varför förstod man inte det innan?
Precis, det är den frågan jag ställer mig i boken också. Mm. Det här borde vi inte ens ha testat. Det förstår väl vem som helst.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt, och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst. Den här veckan heter boken Ärligt talat av en lärare, om galenskap i svensk skola. Mitt emot mig författaren Mikael Hellberg, välkommen.
Tack så jättemycket.
Innan vi kör igång ska jag säga också till er som lyssnar, ni får gärna kika in på sociala medier, Lärare från lärda. Lite extra material och annat kul. Yes, Mikael, jag tänkte vi börja med dig, du får gärna presentera dig.
Ja, Mikael Hellberg heter jag, 47 år gammal och har jobbat som lärare i drygt 20 år. Och sen tidig tonår får jag väl säga så har jag väl haft en ådra att göra massa saker vid sidan om. Mycket musik, även skrivit lite läromedel för skolor, gjort lite spel, allt möjligt egentligen. Och ja, så någonting är det väl som gör att jag vill utveckla mig själv. Precis hela tiden, så för några år sedan så föddes idén till att skriva en bok.
Just det. Och du jobbar som lärare?
Stämmer, på mellanstadiet.
Ja. Och vad säger du om boken då? Har du någon hisspitch vad den handlar om?
Ja, du. Jag skulle väl säga att den är lättsam skriven. Den är absolut djupt allvarlig, men den har också lite komiska inslag, lite... Så att det blir lite underhållande att läsa också. Fast det får ju vara balans så att det inte tar udden av allvaret. Men många säger att de skrattar, gråter, blir förbannade. Många känslor när de läser den. Och de skrattar fast skrattet fastnar i halsen lite. För det är ju trots allt barn vi pratar om som blir utsatta för lite konstiga reformer och skolbyggen och allt möjligt som jag tar upp då. Mm. Men tar upp exempel, tydliga exempel och mina teorier om vad som möjliggör allt det här galenskapen och lite förslag på lösningar för framtiden. Så kan man väl säga.
Första halvan av boken handlar ju om vad det finns för galenskaper i skolan som du har noterat eller varit en del i. Mm. Kan inte du börja berätta lite om någon av dem?
Jag tycker vi kan ta någonting som jag kallar för akvarieskolor. Vi skulle bygga en skola, den jag jobbar på nu, som blev jättebra. Så det handlar inte om den. Det handlar om den vi inte byggde. Vi var på massa studiebesök. Och det som var gemensamt för de här skolorna var enorma öppna ytor och jättemycket glas. Så att man såg in i varandras klassrum. Ibland var det inte ens glas utan det var helt tomt. Så kallade det klassrumslösa skolor. Och folk gick förbi och passerade, fruktansvärd ljudvolym, och barnen tittade upp varje gång folk passerade. Det var hemskt. Vissa av oss alltså mådde dåligt när vi såg det och tänkte, ska våran skola också bli så här? Och det var då man tänkte, hur är det möjligt? Hur kan man bygga sådana? Alltså,
alla väggar och glas och i princip att man ser...
Ja, man alla skulle se alla. Mm. Lärarnas arbetsrum där de gjorde lite för- och efterarbete var också i glas och det knackade på rutorna. Och man vinkade. Alltså, det var ju ingen arbetsro överhuvudtaget. Det var akvarie. Det var någon som sa det i vårt att de ser ut som fiskar i ett akvarium. Mm. Och det finns ju forskning på det här.
Mm.
Bland annat en kvinna som jag har med i boken som jag har kommit i kontakt med i efterhand. Som hade, ja, som vi har pratat lite med. Malin Wahlsö som hon heter, som har skrivit en bok om hur man bygger bra skolor. Och det här är ju tvärtom. Det är inte så barns hjärnor fungerar. Alltså det är skadligt att få så mycket intryck.
Mm.
Det är ju för vuxna också, men ändå mer för barn. Så att man förstår inte. Det tycker jag är ett bra exempel på galenskap.
Men, och visst var det så, hör för mig i boken, att ni var på studiebesök där.
Precis.
På den här skolan när den höll på att byggas. Var det ganska, var det nyligen eller?
Nej, det är nog 10 år sedan det här ungefär. Det förekommer, det finns ganska nyligen, så var jag när jag var i kontakt med Malin Wahlsö som jag nämnde, så berättade hon att det finns kvar, alltså folk vill fortfarande vissa bygga sådana här skolor. Det är liksom som ett häftigt Google-kontor nästan. Liksom. Och liksom, vi sysslar inte med häftigt, för det är inte häftigt. Vi kan inte syssla med liksom, att det ska vara flashigt och sådär, utan det är barn som behöver lugn och ro. Och sen har du ju skolbyggen i andra ändan också, där man skärmar av alltså, jättemycket, nästan som små elevkontor med skärmväggar. Och, alltså, i andra ändan av spektrat, och då undrar man ju, är det politik i det här? Eller hur kan man komma fram till så vitt skilda saker?
Mm.
Man misstänker att det är någonting bakom. Att det inte är forskning, barns hjärnor som ligger bakom, utan det är något annat. Och det är väl det jag har lite teorier om. Vi vill ju, jag tror jag talar för alla lärare här nu, att vi vill ju vara någonstans i mitten, lite lagom.
Mm. Precis. Och en stor poäng som jag uppfattar med din bok är just det här. Du är mitt i det.
Mm.
Och det hela tiden i skolans värld så dyker upp nya idéer.
Ja.
Det här var ett exempel på just när man sätter glasväggar så att man ska bli som akvariekänsla.
Ja.
Och det är bara ett exempel på när det plötsligt så kommer det liksom en ny idé som vi ska testa. Och så undrar man, men vänta nu, vad är det här för någonting?
Ja, jättebra sagt, precis. Jag tror inte du sitter och tänker nu så här, vilka idéer han har, Mikael. Utan du tänker då, men borde det inte vara så som han säger? Det är väl ganska, det är ju lite konstigt egentligen att jag har behövt skriva en bok om det. Ja. För det är sunt förnuft och lagom som behövs. Vi behöver inte vara varken i ena ytterligheten eller i den andra. Men det är lite så skolan fungerar.
Mm.
Vi dras från det ena till det andra.
Men om man tar det här med glasväggar då, så kan man ju... Jag tror de flesta kan leva sig in i det, att om man skulle sitta på en arbetsplats där det är glasväggar så blir det ganska störande. Ja, det kan absolut vara snyggt, men det är ju ingen skön arbetsmiljö.
Nej, arbetsro. Precis. Och jag skriver ju så i boken också, jag nämner kontorslandskap och så vidare. Så det finns mycket forskning på nu där vuxna far illa. De sitter med hörlurar och spelar musik för att det är ett bättre alternativ än att höra någon annans telefonsamtal. Och, alltså, nej, det är inte bra. Och då kan du tänka dig för barn vars hjärnor inte är färdigutvecklade. Och jag har ett jättehemskt exempel i boken. Det var en förskola, akvarieförskola kan man väl kalla det, där man började fundera på varför barnen var så upp i varv. De skulle utredas ifall det var någon diagnos bakom det. Och när de kollade upp det här så kom ju då svaret att nej, det är lokalernas fel. Öppna ytor, ingenstans för barnen att landa.
Mm.
Det är ju allvarligt. Så att de fick sätta upp draperier och skapa rum i rummet, som det heter, och försöka skärma av så att det fanns någonstans för barnen att landa.
Ja, men, och det där har väl också inom... Ja, men precis. På arbetsmarknaden har det också varit en trend med öppna kontorslandskap. Mm. Sen har man forskning visat att man har förstått mer och mer att det där är inte, det blir en störande miljö.
Mm.
Sen så lever det fortfarande kvar.
Det gör det. Och sen ska jag säga också, det är klart att det finns ju alltid en ekonomisk verklighet bakom allt. Men då får man, ifall det nu är billigare, jag vet inte, men då får man ju vara öppen med det. För det upplever jag inte att man är, att ja, det vore jättebra att bygga så här, men det kommer inte ske för att bla bla bla. Utan det är liksom, man hävdar att det är bra.
Mm.
Ur pedagogisk synvinkel, ha en liten samling någonstans, sen sitter någon i någon sack och säck och någon går dit bort och någon, alltså, nej, det är märkligt.
Har du några fler exempel på sådana här idéer som kommer in i skolvärlden?
Ja, men den synen på lärarrollen är intressant också. Från början när jag gick i skolan, när jag började arbeta som lärare, så märkte jag ju att läraren hade ingen given plats längst fram, utan det var mycket eget arbete. Så från början var ju läraren, det som kallas för katederundervisning, att läraren tog mycket plats och ledde. Och sen så svängde det här, då skulle läraren vara lite mer av en coach, en handledare.
På 90-talet, va?
Precis.
Mm.
Och barnen skulle arbeta själva, planera mycket själva, och man hade också åldersblandade klasser. Som ett pedagogiskt grepp, så att ettor, tvåor, treor gick i samma klass, vilket gjorde att läraren kunde inte ha man hade ju genomgångar, men då skulle kanske man ha genomgång för treorna och så skulle klass ett och två jobba själva, vilket ju inte gick, för de satt ju och lyssnade och man kanske skrattade till under genomgången. De följde ju det som skedde. Jag har en flicka som jag läste om här som jag pratade med, som sa till mig att på ett utvecklingssamtal, det är så svårt, Micke, för det känns som att jag sitter i fel klassrum när jag ska jobba med matte och du har svensk genomgång. Och jag visste inte, för föräldrarna var kritiska, och jag visste inte riktigt hur jag skulle svara. För jag hade ju inte varit med och drivit igenom det här, utan jag hamnade ju i det. Så det gjorde ju att läraren skulle inte vara ledare på det sättet, utan den skulle vara mer en passiv handledare och barnen skulle jobba själva. Och vad händer så här? För då gick vi alltså från ena ytterligheten, eller inte ytterligheten, men att läraren skulle ta plats, till att läraren inte skulle ta plats. Och vad händer sen i politiken? Ja, då blev katederundervisning ett slagord igen. Då var det katederundervisning vi skulle ha igen. Och så går det liksom fram och tillbaks.
Men det är ändå ganska nyligen som... Var det Jan Björklund i spetsen bland annat? Men...
Bland annat, precis. Och som ett motpol till det som kallas flumskolan. Vilket jag måste säga, det skriver jag också i boken. Jag har några exempel på en kille som sitter och planerar sin undervisning själv. Jag vet inte om du kommer ihåg exempel, men han sitter med någonting som egentligen var som en liten krydda, en liten kringmaterial som han sitter och plöjer dag ut och dag in, för han tyckte det var så himla kul. Matte och svenska, nej, det blev inte så. Nej. För de satt och skrev, alltså på måndag satt de och skrev en planering, så här, sidor i matteboken, jag tror jag ska göra en, sidor i svenska, en, och så det här andra materialet, 30 stycken, sådär. Så att det liksom, det var ju väldigt flummigt och läraren tog inte plats, för det skulle den inte. Katederundervisning var då fult, alltså det var jättefult. Och jag förstod inte, för då gick jag till någon som behövde en genomgång, sen gick jag till nästa så behövde den ha samma genomgång, och så drog jag den 10 gånger och jag bara kände, men jag vill ju bara ställa mig längst fram och förklara för alla på en gång. Så kan de ju klara sig mer självständigt sen, men nej, det var fult. Och jag tror att... men idag ska jag säga, för jag skriver ju boken någonting som jag kallar för pendeln, som en del av de här modevindarna som kommer att...
De här idéerna att går fram och tillbaka.
Ja, precis. Från till exempel stängda ytor då, med väggar, klassrum, till de här öppna. Och sen går det tillbaka kanske mer elevkontor, skärmvägg. Alltså, det är liksom fram och tillbaka. Men att jag hoppas ändå någonstans att den avstannar lite, den här pendelrörelsen. Kanske är jag naiv, jag vet inte. Men jag hoppas att ändå när det kommer igen, att det kommer i något nedtonad form. Och just synen på katederundervisning. Jag har inte sett en kateder på år och dag, men det, man brukar kalla det för det. Då. En sån där klassisk kateder, menar jag, den har jag inte sett på länge. Men just att läraren tar plats upplever jag ju idag på ett bra sätt. Tydliga modeller till eleverna och sen jobbar de själva. Alltså lite i taget så där. Ingen lämnas ensam på det sätt som jag... Svart pedagogik stundtals såg jag, skulle jag vilja kalla det för. Alltså barn som satt själva med textmassor och ingen hade riktigt förklarat, för att läraren skulle inte jobba så.
Nej.
Så att idag tycker jag det har blivit mer sansat, just lärarrollen.
Det här med just lärarens roll, jag vet att vi pratade om det bland annat i avsnitt 145 om obekväma sanningar om skolan.
Mm.
Alltså utvecklingen kring lärarrollen, för det var ju just så här, under 90-talet det blev en ny trend då, som du sa själv, att läraren blev mer en coach eller...
passiv handledare liksom.
Precis, och jag pratade i den boken, eller någon annan, där de jämförde Sverige och Finland.
Mm.
Ja, där gick vi ifrån varandra, från att ha varit en av de bästa skolorna, så har Sveriges skolor gått det sämre för och Finland, vi har liksom gått i olika riktningar.
Mm.
Och just lärarrollen är ju en av de delarna som har varit visat sig ett dåligt resultat.
Ja, alltså, jag tänker ju bara...
Men har det svängt tillbaks? Det var det,
ja, jag skulle vilja säga att all forskning som jag i alla fall tar del av idag, och de modeller som vi arbetar efter där jag jobbar i alla fall. Man får ju komma ihåg det finns ju så otroligt många skolor i Sverige. Så att, och jag har ju gjort noggrann research så att det inte bara ska handla om min vardag. Utan det har jag ju lämnat därhen. Det är ju inte så intressant hur det är just det på min skola. Utan jag har ju försökt så att jag talar för så många lärare som möjligt. Men de modeller vi jobbar efter nu är ju att man börjar såklart med att ge tydliga modeller till eleverna och läraren tar plats. Fick ett tips häromdagen i någon fortbildning också där han menade, som höll det då, att gör gärna någon gest med kroppen, alltså visa att du är i klassen, överdriv gärna rörelsen så att barnen tydligt ser att du är ledaren. Och det är ju jättelångt ifrån när jag kom ut på 90-talet. Bara, alltså det är så, det är okay. Så olika. Ja. Så att, men idag skulle jag säga att man ger tydliga modeller och sen så jobbar barnen. Alltså, om jag förenklar såklart. Men att låta barnen liksom... Det är ju inte alltid såklart. Utan ibland testar man. Nu får ni jobba, läsa in. Nu får ni testa själva och så vidare. Men generellt sett.
Men jag tror också det som lyftes. Eller som har lyfts i de tidigare böckerna. Just kring skolans och lärarens roll. Det är också... alltså det är ju skillnad på från politiskt håll att man till exempel har men här är lärare som kan sitt jobb, vill lita på er eller också som förälder ni kan när ni håller på med mot att saker och ting ska mätas, ifrågasättas in och peta alltså skillnaden mellan att man ser man litar på att lärarna har en auktoritet
ja precis, jag tar ju upp det i boken också, jag tycker det blir så fel därför att det blir väldigt ängsligt i skolan ofta.
Mm.
Och lärarna saknar det där självförtroendet. Och det kommer ju lite av att vi får ofta höra att du gör fel. Forskningen visar så här. Så här ska du inte göra. Och man, jaha, för 10 år sedan visade ju forskningen något annat. Jaha. Och man har inte riktigt tro på sig själv alltid i skolan. Och man vill vara alla till lags. Man ska ta ansvar för om barnen rör på sig för lite eller om de rör på sig för mycket. Och det blir, alltså, om de äter för lite frukt. Skolan ska ta ansvar för så himla mycket.
Mm. Ja, just det, du nämnde i boken tror jag, så här, att det kommer någon studie om att barnet får lite frukt och då ska plötsligt skolan börja...
Fruktis.
Ja, just
fruktis.
Det.
Ja,
eller det är en typisk sån grej där det hela tiden...
Ja, jag skojar lite om det med alla is här. Det kan vara slappis, då ska vi vila för att barnen är så uppe i varv. Men de rör på sig för lite också, då har vi röris.
Mm.
Och när IT kom, datorer, så började komma på allvar, då hade vi ITIS. Så jag skojar lite att de där bokstäverna, IS, IS, det stressar oss lite. Sådär. Mm. Men det ligger ju någonting, även om jag skojar lite där, så ligger det ju mycket i det. Och i den här ivern att vara alla till lags, så tappar vi auktoritet istället. Det blir nästan tvärtom, förstår du vad jag menar?
Mm. För jag håller, och det är ju verkligen ett problem. För det blir ju också att man vill ju ha någon som är trygg och säker. Ja. Men inte någon som blir ängslig.
Precis, så att det blir fel. Jag brukar göra liknelse med att du går till läkaren och så säger någon anhörig eller något. Nej, men det här medicinen, det går inte. Då får Elsa ont i magen. Jaha, ja men vad tycker ni? Alltså, det funkar ju inte att läkaren börjar ställa motfrågor. Då. Ja, vad tycker ni vi ska göra? Alltså, då utstrålar man ju inte självsäkerhet. Så att jag håller helt med dig där. Vi måste liksom tro på oss själva och få mandat till att leda. Mm. Och säga det är jag som har uppdraget att leda den här klassen. Då är det mitt sätt som gäller. Och vi jobbar såklart efter de råd och rön vi har. Men det är mitt ansvar. Ni kan lita på oss. Vi tar hand om det här.
Och en bidragande orsak är också det här med att det har ju diskuterats ganska nyligen nu, bland annat på idén det här med att elever är som en kund till skolan. Att det har liksom vridits till att så här, nu kan man ställa, nu jag är din kund här, nu får du liksom leverera. I princip.
Det finns någon rolig...
Ett synsätt som har blivit väldigt konstigt.
Ja, precis. Det finns en rolig, vad heter det? Ja, men en sån här bildstrip eller vad man kallas för. Någon tecknad och så är det en lärare som säger att betygen har sjunkit eller något sånt där. Och förr i tiden då sa föräldrarna, hur kommer det här sig? Vad är det du gör för fel ungefär?
Till eleven.
Till eleven. Och så är det idag. Och då säger man det till läraren istället. Liksom. Och återigen, någonstans där i mitten, lite lagom i mitten där, finns ju sanningen. Mm. Men inte, det är varken enbart lärarens fel eller enbart elevens, utan alla behöver samarbeta. Men...
Ja, men det är ju en skillnad från 90-talet till nu, som har gått att man har blivit, precis, det är en annat synsätt.
Ja, så att man önskar att man, ja, och jag vet, och jag tror också, här talar jag också för alla lärare jag är övertygad om, man vill renodla vårt öppna. Vilket är vårt öppna? Var tydlig. Är vi en kunskapsskola? Eller ska det vara mysigt och trivas? Eller ska vi ha rörigt och slappigt och allting? Alltså man, och det är mycket administrativt. Många alltså skrämmande höga siffror som jag tog del av. Inte med i boken, men... Eller jo, delvis är det det. Men det var efter boken var släppt som jag läste... Jag kommer inte ihåg vem som hade gjort undersökningen, men... Hur lärare upplever den administrativa bördan. Att den verkligen stör dig i din arbetsglädje och i ditt uppdrag. Mm. Och det är inte heller bra. Jag skriver i boken så att det finns ett givet behov, ett naturligt behov av mycket dokumentation i skolan. Det säger sig självt, som inom vården. Det är viktigt att vi dokumenterar. Och just därför att dosen blir naturligt hög så måste vi verkligen se upp med den som absolut inte behövs. Så att vi inte liksom... Det är mycket från grunden, förstår jag tänker. Det är mycket dokumentation i grunden. Därför måste vi inte... Alltså se till att vi inte ökar den. Och ibland känns det som att det digitala nästan gör det. För det borde bli lättare, men nu öppnas det nya möjligheter för att sitta och mäta allt möjligt. Och...
Ja, det finns en mäthets och så också. Ja. Men den här dokumentationen, har den ökat mycket? Eller hur
ja, personligen vet jag faktiskt inte hur mycket jag upplever att någon skillnad. Men det vet jag inte riktigt om...
För det du beskriver i boken är ändå att man, man ska skriva en, vad heter det, en sammanfattning av varje elev.
Ja, det var, ja precis. Det var när skriftligt omdöme som är ett huvudexempel i boken. Där det spårade ur totalt.
Eller hur? Och det svängde och sen så blev det så här, det här funkar inte. Och så.
Ja, idag är det mer sansat. Den finns kvar, den reformen så att säga, skriftligt omdöme.
När peakade den så att säga? När var det så mest dokumentationskrav?
Kan det vara 10 år sedan tror jag, ungefär. Ja. Det var väldigt otydliga riktlinjer uppifrån hur det skulle gå till och det spårade ut totalt. Och det fick heller inte vara bra kämpat, Kalle, med geografin där nu, alltså, utan det skulle vara ett så kallat metaspråk. Du har insikt om, du har kunskap om natur och kulturlandskap. Det var väldigt svårt språk så föräldrarna förstod ju inte riktigt. Och det angav heller inte någon nivå på kunskapen. Om det står du har kunskap om Europas länder. Jaha, är det ett land, är det 10 länder?
För du beskriver också att föräldrarna var mer intresserade av ett betyg i slutändan.
Ja, och det var det ju inte. Precis, de ville ha... Och det skulle inte vara det, utan det skulle vara... Men, så att det sa allt och ingenting. Och framförallt blev de väldigt långa. Jag såg alltså omdömen som blev 30 sidor om en elev. Och det var ju bara förarbete.
Som en hel bok.
Som en hel bok på ett konstigt språk som föräldrarna inte riktigt förstod. Och jag själv såg det som förälder också. Ja. Och till slut när de hade en projektor på utvecklingssamtal. För det här var förberedelse inför. Tanken var ju god att föräldrarna skulle komma lite mer förberedda. Så att man mer skulle ägna samtalet åt hit ska vi än här är vi.
Okay.
Men det blev ju inte så. För de hade ju inte förstått. Utan och de visade, alltså det var så mycket textmassor. Och när jag var som förälder på mitt barns utvecklingssamtal så hade de en projektor på där de smockade upp alla de här textmassorna och man klickade någonstans och det kom någon matris med ännu mera text. Och till slut så sa jag bara att, men du, hur går det för mitt barn i skolan då?
Mm.
Och då började vi skratta allihop. För den här läraren hade ju inte heller bett om det. Hon berättade för mig att hon hade suttit, alltså hon var helt knäckt. Jag vet många som alltså nästan gick in i väggen. Mm. Och det kom ju undersökningar på det sen där man skrev väldigt kritiskt att det här har fått alltså horribla konsekvenser.
Men vad var idén eller vad var tanken med att man skulle utvärdera?
Att föräldrarna skulle komma lite mer förberedda. För det var ju för varje ämne då. Varje termin, varje ämne. Så de skulle komma lite mer förberedda på lika villkor.
För varje ämne, så det blir ju massa, för massa, från massa lärare. Yep. Så att om jag har ett barn så blir det ännu mer sidor att läsa.
Precis. Så att nej, det funkade ju inte alls. Så sen kom det ju förbättringar. Man tog bort det. För de åren de fick betyg. Vid den här tidpunkten måste ju det ha varit då årskurs 8 och 9. Då skrev man skriftliga omdömen och satt betyg. Mm. Och föräldrarna, många högstadielärare som sa det, att föräldrarna de såg betyget. Det andra var de inte så intresserade av, för det var betyget de ville se.
Nej, precis.
Så då var det allt i onödan. Jag tror det var någon som jag skrev i boken att någon hade räknat ut att en högstadielärare hade 3 veckors heltidsarbete hade de ägnat åt för att skriva skriftliga omdömen. Och vissa föräldrar läste det inte ens. Det var flera som sa till mig, ursäkta, jag har inte hunnit läsa det.
Mm. Men en annan sån idé som det där med skolbänkarna.
Mm. Den är intressant också. Jag kom ut i skolan där på 90-talet, slutet på 90-talet, började jobba och märkte att man hade bord och hutsar vid väggarna då, så barnen gick upp och hämtade materialet. Blev lite naturligt rörelse, tyckte man. Det var naturligt för barn att röra på sig, så då kunde man gå upp. Det var en anledning. Men det blev väldigt rörigt. Och här vet jag också många barn, framförallt barn med särskilda svårigheter eller behov, som blir jättestörda av springet som uppstod. Och det här, jag vet inte var den här idén riktigt kom ifrån. Nej. Och sen vet jag, de skulle jag...
Alltså, får jag bara fråga då? Då blev det att säga, nej, vi ska sluta med bänkar där och så köper vi in det här. Och, och det var liksom ett massivt inköp. Så att
ja,
säga.
Ja.
Det var inte bara ett klassrum.
Nej, det var väldigt många som hakade på.
Mm.
Och jag vet...
För vi hade ju sådana, när jag gick i skolan, en sån klassiker, men öppna så var det, vet du det... botten hade man något sånt där papper.
Ja, vad tyckte du? Var det mysigt? Eller hade du hellre velat haft ett...
Nej, funkar kanon. Det var ju kanon. Låg och mellanstadie.
Ja, låg och mellanstadie. Precis, frågade du eleverna så var det ju såklart. De ville ju ha sina...
Man hade sitt egna. För att då också är ju... man är ju i samma klassrum hela tiden, i den åldern så att säga.
I den åldern är man det, precis. Högstadiet är något annat. Och bildklassrum och musik och så. Men så onödigt spring. Onödigt spring.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag pratade med en pensionerad lärare som hörde av sig till mig. Jag hade läst en tidning av mig och hon var 81 år gammal och tyckte om min bok. Hon letade reda på mig, så hon bjöd hem mig faktiskt. Coronasäkert dock. Vi satt på avstånd och hon satt och pratade och var jättemysigt om den här när borden kom. Och hon var ju helt så förbannad, den här krutgumma får jag säga. Och så berättade hon så roligt också. För hon var lite som jag, min bok är ju lite humoristisk också. Man kan skratta lite åt det så här. Och hon beskrev det här så roligt. Att de hade köpt in även snurrstolar. För att det var ju naturligt för barnen att röra på sig. Så att en stol som man kunde snurra på. Och barnen snurrade dag ut och dag in. Hon fick höra av dem som hade bestämt det. Ja, men de kommer vänja sig. De kommer sluta snurra. Men de slutade aldrig snurra, som hon beskrev det här så tokigt. Och barnen var ju jätteledsna att de inte hade fått sina... Att de hade ryckt bort deras bänkar med lock. Mm. Jag pratade med sådana... En kollega häromdagen också som själv yngre än mig som hade... gått i skolan som elev då. Han sa ju precis det här, men det var ju perfekt med de här bord, för vi som gillar att röra, då kunde man ju passa på att tackla någon eller glida fram och buttas lite och sådär. Jag vet även min relation.
Ja, han menar när de hämtade böckerna.
Ja, när man hämtade böckerna passar man på att busa lite.
Ja, just det.
Och det var ju precis det som skedde. Jag pratade med min redaktör till boken som inte jobbar i skolans värld alltså, men som hon berättade hennes... det var hennes dotter tror jag som hade, var lite mer den här blyga sorten som inte liksom då, som hamnade längst bak hela tiden när man skulle hämta, för det var ju liksom många samtidigt som skulle trängas på samma yta och så buttas någon och ska framför liksom, hon hamnade längst bak hela tiden. En annan berättade om, de tog ju som plats de här hurtsarna också, så man staplar dem på varandra för att vinna yta. Och de blev så höga så att de blev vingliga, så vaktmästaren fick ju förankra här i väggen. Sen kom nästa klass som var yngre som skulle ha klasser. Men då nådde inte eleverna högst upp, så då fick den här samma vaktmästare skruva ner allt igen. Mm. Alltså det är så tokigt.
Men så att hela grejen blev att man gick då, under, det var slutet av 90-tal där man gick ifrån...
Mm.
Först.
Ja, någonstans mitten kanske.
Ungefär.
Jag tror det var ungefär samtidigt som man hade åldersblandade klasser också. Och det får man ju tänka på också, att då jobbade det här med eget arbete. Vi pratade om att läraren inte riktigt var i centrum och ledde klassen framåt på samma sätt, utan det kan vara tre årskurser i samma klass. Ja. Det gjorde ju också att, som jag, när jag hade bänkar, vi hade ju en sjätteklassare som hade bord. Ja. Och sjätteklassare är stora. De är ju, alltså, och vi hade ett klassrum där vi inte kunde sprida ut de här hurtsarna. För man fick ju tänka på hur ska vi ställa ut hurtsarna så att de går till olika ställen och hämtar. Vi kunde inte det, vi var tvungna att ha dem på samma plats. Så det var ju jättetrångt.
Ja.
Men i de här åldersblandade klasserna så jobbade man ju mer eget arbete. Så det innebär att när du kanske satt och jobbade med ett ämne så kanske var någon annan som skulle byta ämne och gå till sig. Det var ju som rörelse lite hela tiden.
Men just bara man tar den här idén med så här, nu tar vi bort de gamla bänkborden, det gjorde man där då. Men sen efter några år så märkte man, det här var, vi går tillbaks.
Jag vet många,
för det var en dålig
idé. Ja, jag vet många som har kvar bord, alltså pengarna till att köpa tillbaks. Jag läste om en kvinna som ville ha tillbaks, men det fanns inte pengar, sa de, till att köpa bänkar med lock, så att de var kvar. Sen finns det många som tycker det är trevligt med de här borden, men jag tycker det finns ett, alltså lärare menar jag. Jag får mer uppfattningen att det är de själva som tycker att men det är lite trevligt. Det ser lite renare och snyggare ut i alla bordspel. För man satt ju kanske två och två eller vid runda stora bord. Det var ju väldigt vanligt också. Och en del vet inte ens om bänkar med lock. De gick i skolan med bord och hurtsar. Kommer ut bord och hurtsar. Jag pratar med yngre lärare som säger att men gud, jag har inte tänkt på dem där. Det låter ju jättebra, bänkar med lock, liksom som en gammal film ungefär. De har inte tänkt på det för att de gick i skolan själva. Så att,
men själva liksom, poängen här är någon, oavsett om vi pratar bänkar med lock eller om vi pratar glasväggar.
Mm.
Själva din poäng är här att det kommer in en idé där nu gör vi om.
Ja.
Och så tänker man som lärare, men vänta nu, det här har ju funkat jättebra, varför ska vi ändra på det här?
Precis. Och fort ska det gå.
Fort går det.
Och alla ska göra det. Alla. Ja.
men sen efter några år då, som, så svänger det tillbaka. Men vänta nu, det var faktiskt bättre med bänken.
Ja, jag kan ju säga så här. En och annan kan jag ju träffa som tycker att det här bordhurtrar, ja men det är mysigt liksom. Men solklart, så fort de får chansen, bänkar med lock. När vi byggde våran skola så frågade vår rektor, lärare, elever, föräldrar, alla sa i enad mun, vi ska köpa in bänkar med lock. Malin Wahlse, som jag nämnde förut också, som har skrivit en bok om hur man gör ett optimalt skola eller klassrum, säger också det. Hon träffar på så många lärare som blir så glada när hon säger, man behöver inte ha bord och hurtsar och spring, man kan ha bänkar med lock. Hon säger att hon ser hur de bara, det är inte fult alltså. Du hör den där ängslan. Nej, det är jättebra. Barnen tjänar på det, lärarna tjänar på det. Alla tjänar på bänkar med lock. Mindre rörelse och spring. Och otrygghet. Ingen som knuffas längst bak och så vidare. Så att solklart tycker ju de flesta. Och jag vet en lärare som berättade att hon hade hittat bänkar med lock i någon källare som hon i smyg sa till vaktmästaren. Hon bytte ut det självmant. Så hon slängde ut de här, bytte plats på dem. Så att borden åkte ner i källaren och bänkarna med lock.
Men ja, precis. Men jag tycker fortfarande det är så pass mycket inom skolans värld som svänger, det kommer inåt och sen märker man efter ett tag att så här, vänta nu, det här var inte så bra. Mm. Så att oavsett om man går in på varje så är det ju det är samma fenomen hela tiden.
Ja, precis. Det är ett mönster.
Och det är väl det som är det intressanta. Så här, nu kommer det inåt och så ska alla ändra. Och så tänker man. Och i många av de här exemplen så känner jag själv. Så här, men det där, varför förstod man inte det innan?
Precis. Det är den frågan jag ställer mig i boken också. Mm. Det här borde vi inte ens ha testat. Det förstår väl vem som helst. Och det är då man misstänker. För jag har sett det här mönstret så många gånger. Det måste ju vara något annat som ligger bakom. Mm. Det kan ju inte vara så att man har knackat på hos en lärare. Du, jag funderar på de här bänkarna. Vad tror du om det här? Alltså, nej. Utan det sker.
Ja, men det är också uppenbart att det kan inte vara någon som själv jobbar som lärare. Knappt.
Nej. Du har mycket i skolbyggen. Som tur var hittade jag vill ju inte svartmåla någon enskild person med min bok. Jag vill bara liksom att vi egentligen, jag vill ju bara att alla ska vara på samma sida. För det får inte vara politik. När vi pratar om barns hjärnor, liksom barns hälsa. Det måste vara alltså, sunt förnuft och utgå från barnen. Jag vill att vi ska vara på samma sida allihop. Så därför har det varit lite svårt så där. Jag har ju inte med några namn eller så. Eller vissa namn har jag ju med, kanske utbildningsministern eller något sånt där. Men då är det oftast positivt. Jag vill liksom inte svartmåla någon här, men hitta en
arkitekt. Ängslig. Nej, jag skojar.
Ja, precis. Jo, det är jag. Jag är trots allt lärare. Nej, men jag vill liksom, jag ser ingen direkt poäng i det, utan mera se helheten så. Mm. Men jag hittade en arkitekt som själv, det var så bra, han själv kritiserade sin egen kår för att syssla med, vad är det han säger, flashighet tror han kallar det för. Alltså det här flashiga, häftiga. Och sen så lämnar arkitekterna skolan till lärarna själva som får göra dyra efterhandskonstruktioner då liksom. Till exempel draperier, skärmväggar, för det funkar inte där de har byggt. Och det är det jag är så glad i den skolan jag var med. Där fick ju lärarna vara med tillsammans med alla yrkestyper. Så någon såg på det på ett sätt, någon såg det på det annat sätt och så blev det jättebra. Mm. Och återigen, borde det inte alltid vara så? Det tycker man ju. Man såg i de här glasskolorna hur lärarna hade försökt att sätta upp scheman och teckningar för att täcka det här glaset. Och det är så typiskt när man ser skolor med sån här glasytor. Man ser att de har frostat glasen i efterhand. De har hängt för något tyg. Mm. För att det funkar inte. Och det är ett sånt exempel. Det borde man ju ha sett på förhand. Men det är många utifrån. Skolan är en drömarena för alla möjliga sorters.
Jag tänkte vi skulle komma in på det. Prata just om varför. För att det är ju uppenbarligen att det här fenomenet är någonting som är i skolan. När jag läste boken så då tänkte jag, är det någon annan organisation eller verksamhet som är likadan? Men jag tror att av många anledningar så är skolan extra utsatt. Vi har föräldrar, vi har barn som numera ser som kunder, vi har politiker som är nojiga. Så att det blir en sprängkraft i det där.
Japp. Och jag skriver i boken om, det var ju egentligen, jag var så glad, men jag har 6 stycken teorier. Ängslan är en av dem. Att folk vill tjäna pengar. En annan. Jag har 6 teorier och det var så bra just för att det var 6 stycken, för då kunde jag göra liknelse vid en 6-sidig tärning. För att de här sidorna, de är egna sidor, men de samspelar, växeldrar och hör ihop. Så att liknelsen med tärningen blev jag så nöjd med, för att de här teorierna, eller faktorerna som man kallar, 6 stycken faktorer, de finns i andra branscher. Men jag tror inte de finns kombinerade så starkt i någon annan bransch som i skolans värld. Och det är därför det blir så unikt. Mm. Det är därför jag skriver det i boken i början, att en värld som inte liknar någon annan, skolans värld. Välkommen in.
Ja, men det är också unikt i och med att alla har gått skolan. Ja. Och alla, av den anledningen så känner man att man kan tycka till.
Ja, jajamän.
Det finns ju som, om vi tar till exempel sjukvård, då är det ju svårare för alla att tycka till. Alla har inte jobbat eller varit där.
Precis, och du kan heller inte komma. Jag är ju liknelsen med att om de här människorna som tar de här besluten skulle jobba på akuten och man skulle få se konsekvenserna direkt. Du, det här funkar inte. Hur kunde du ta det här beslutet? Skulle de våga ta samma beslut då och föra in, bygga skolor av glas eller utan väggar? Det tror inte jag. Därför att, men här är det ju så att när ser vi resultatet? Till exempel digitaliseringen som pågår nu, det kanske är först om 5-10 år vi ser resultatet. Och då är de någon annanstans ofta. Och det är svårt att skylla på någon. Vem tog det här beslutet? Ja, du, för 10 år sedan, jag vet inte. Du vet, man skyller på varandra. Ja, men det var ju den trenden som var då. Och, nej, men du vet, nej, jag vet inte. Så att jag tror också det är en anledning till att inom vården kan det nog inte bli så. Som vaccin som vi tar fram nu för covid. Och noggrant testa. Liksom, man kan inte bara kasta ut någonting. För det finns exempel där man har. Det fanns inga forskningsresultat varför man förde in vissa av mina exempel i boken. Det var förväntade resultat och rena spekulationer. Hur kan man ta sådana stora beslut baserat på det? Och jag tror det är för att konsekvenserna ses inte förrän flera år senare.
Just det. Och vi har pratat om ängslan som en första som faktor. Att det är en ängslan. Alltså, nu kanske vi ska ändra här. Det är lika bra så att det inte blir något fel. Och du sa tjäna pengar. Och då handlar det om att det kommer in konsulter ofta och vill tjäna pengar.
Alltså, ja.
Eller vem är det som vill tjäna
precis,
pengar?
Om man tar det här med bord och hurtsar. Tänk ifall det var så att det var någon möbelföretag. Liksom. Ja, inga bevis. Det var nog inte så, men jag leker liksom med tanken då för att liksom utmana läsaren där. Att, förstår du då vilka enorma mängder bord och hurtsar det finns att tjäna? Och så vidare. Och karriärsmöjligheter. Alltså, skolan är ju så enormt, det är en guldgruva på så sätt. Och därför måste vi vara extremt försiktiga när det är så mycket pengar inblandat. Att vi verkligen tittar på forskningen och använder det sunda förnuftet som en extra livlina också. Vänta nu. För ofta ska det gå så fort också. Som med digitaliseringen nu. Som jag har inte med så mycket om digitaliseringen. För den är,
vad innebär den?
Det med att man mer och mer går från kanske från analoga läromedel till digitala.
I klassrummet?
I klassrummet, ja precis. Och det är fantastiskt. Jag är för det. Det är superbra. Det tror jag, ja, men det är nog alla lärare. För, men det måste göras på rätt sätt. Och jag är lite rädd. Jag skriver så här i boken att jag har ju tagit upp många gamla exempel där jag verkligen har kunnat gjort noggrann research där domen liksom redan har fallit. Det här blev inte bra. Forskningen säger det, lärarna säger det, alla som var med på det säger det. Sådana exempel har jag så att det ska bli riktigt tydligt. Och då skriver jag så här om digitalisering, för den är vi ju mitt inne i just nu, så det är lite för tidigt att och säga hur blev det liksom, det vet vi inte riktigt än. Men jag berör den lite grann. Och jag skriver så här, tycker jag fick till det väldigt bra där, som sammanfattar lite min bok där, när jag tittar i kristallkulan framåt. Att jag tar upp digitaliseringen, för den innebär enorma utmaningar och förändringar för svensk skola. Och när utmaningar och förändringar sker i svensk skola har galenskapen en tendens att följa efter, har det visat sig. Så jag är liksom rädd nu att det ska gå för fort. För det är så det brukar gå till. Jag tror inte, målsättningarna är skyhöga. Man hör liksom 100% digitalt. Vi ska bli bäst i världen. Du vet, bara, vad bra det ska bli. Och jag känner, varför ska det gå så fort? Jag tror, om du knackar på hos vilken lärare som helst och frågar, du, har du en ambition av att bli bäst i världen på det digitala? Nej, jag behöver inte vara bäst. Behöver det gå fort? Nej, det får nog gärna gå lite långsamt, lite i taget. Så tror jag lärarna känner. Men jag är rädd, jag vet ju inte än, men jag är rädd att det kommer gå. Jag tror de skolor kommer lyckas bäst som för in de digitala verktygen och så vidare. Sakta men säkert lite i taget. Men jag är rädd för att det kommer gå för fort. Att det blir lite ängslan även där hos de som oj, har någon annan kommun kommit igång? Nej, men vi kanske också måste.
Ja, precis. Och där, och jag kan tänka mig då, det är något som också puttar på är ju att det är liksom, det har blivit en konkurrenssituation. Ja, på vår skola måste vi vara superdigitala och liksom man profilerar sig som framtids.
Precis. Jag läser ju, försöker ju titta lite på de första resultaten, och då läste jag jag tror det var Lärarförbundet, ett stort fackförbund, lärarfackförbund då, tror det var de som hade gjort undersökningen. Där man upplevde att det bestämdes mycket över huvuden på lärarna De blev liksom inte med i processen alltid, och när de var tillfrågade så lyssnades det inte riktigt, utan det kunde regna ner digitala verktyg som man inte hade bett om. Eller man kanske ville ha något annat och så vidare.
Många som vill sälja in det.
Ja, det är det ju.
Gissa,
ja. Ja, precis. Precis så är det ju. Och därför, då kommer ju det här med att tjäna pengar in. Då måste vi vara extra försiktiga. Sen åter det, som sagt, var det är en ekonomisk verklighet bakom allt. Man kan inte alltid få det man vill. Jag förstår det, men det är just därför. Man är ju rädd att det kanske kommer... Ja, men om vi tittar... Om jag frågar dig så här med det digitala, är allt, funkar allt i felfritt? Eller är det lite svajigt ibland? Det här med det är mycket annat som lockar på skärmen. Fokus och så vidare.
Ja, precis.
Och det upplever ju många som blir beroende av sociala medier. Så det är svårt att förhålla sig till en skärm även för vuxna. Och därför tror jag man får vara gå varsamt fram. Jag hoppas att det kommer bli så. Men jag är lite rädd för att när vi tittar tillbaks på det här så gick det lite för fort.
Som det bevisligen har gjort med ganska mycket annat också.
Ja, precis.
Men jag tänker på det här, en annan del av den där tärningen är ju då, vi har varit inne på det, men trender, att det kommer och går trender.
Senaste modet kallar jag den för. Senaste modet, precis.
Och det här tycker jag är intressant. Jag skulle vilja, ett avsnitt nyligen så pratade vi om det när det gällde andra saker. Alltså, i Sverige, den här att vi svenskar är ser oss själva som väldigt moderna. Vi hakar på grejer snabbt. Och även om vi ser den här new public management-trenden som blev att nu ska saker och ting styras på ett nytt sätt och mätas. Och så gick vi all in. Och sen efter några år så märker man, vänta nu, det här blev ju inte så bra. Det blev katastrof på KI och så vidare och så vidare. Att det finns någonting i det här. Så jag tycker det är väldigt spännande att vi det ligger någonting i vår svenska kultur. Att vi gärna liksom vill... Nu kör vi det. Ska vi bli digitala. Nu ska vi bli...
Ja, bäst.
Nu går det undan här.
Nu går det undan här. Och alla ska med.
Ibland blir det rätt, ibland blir det fel.
Precis. All in, det var ett bra uttryck där. Det ska jag nog använda framöver. All in, det är lite så. Och nej, lagom ska det vara. Och lite i taget. Det är nog det bästa. Men jag håller helt med dig.
Jag tycker det är ett väldigt spännande fenomen.
Det är det. Och jag skriver i boken att man har ju en vilja att utveckla sig själv, kläder, allt möjligt, heminredning, alltså det här naturliga att förändra, absolut. Men när vi sysslar med barn och skola, då kan man ju inte tänka så, då måste det ju alltså funka. Så att det där är ju många lärare som upplever modvindar som sveper. Utan förankring i något ibland. Om man bara undrar. Och jag brukar fråga så här när det kommer idéer. Brukar jag fråga, var kommer den här idén ifrån? Är det någon av mina kollegor som har hojtat och sagt, du, vi skulle behöva det här och det här. Vet du hur ofta jag får svaret? Ja, det är det. Alltså aldrig nästan. Det kommer någon annan. Ibland vet man inte riktigt var det kommer ifrån.
Nej.
Så det är väldigt intressant. Vem är det som har, varför ska vi ha det här? Har det varit önskemål från lärarna själva? Nej, det är centralt. Eller vad det nu kan vara.
Men det finns i alla fall sådana här modevindar som hela tiden blåser. Det gäller just att hålla sig kvar vid rodret bara.
Ja, precis.
Som lärare kan
och det är svårt. Och de går ju hand i hand med ängslan. När man hela tiden hör att men du, så där ska du inte göra. Du ska vara där borta. Där ska du vara och jobba. Jaha. Det är svårt.
Har vi någon mer sida av tärningen som är intressant att ta upp?
Ja, men jag ger också lite kritik till lärarna själva. Jag kallar den för mötesspärren. Och den tror jag egentligen alla har upplevt. Jag ger skillnad på det formella rummet, mötesrummet, och det informella när man dricker kaffe och så vidare. Det kan vara på parkeringsplatsen efter en föreläsning. Då hör jag, det här var ju någon mode. Det är bara att ducka. Det är bara att, liksom, det här var skit. Det här var ju inget nytt. Det här var ju något vi har hört förut med nytt namn och så vidare. Och sen sitter vi i det formella rummet och då blir det knappt tyst. Och de som säger något lindar oftast in. Det som förut hette, det här tycker jag var skit. Det blir liksom, jag kan ju se poängen i det. Alltså det, man lindar in det i någon slags förmild. Och det är ju inte bra. Det är inte bra för den som leder mötet, oftast rektor på en skola, som inte får en korrekt bild. Och jag målar upp alla karaktärer som är med i min bok. De har ett möte. i boken, alltså fiktivt möte då. Och det har många känt en hög igenkänning i att ja, men precis så där är det. Då sitter någon där och eld och lågor och går all in på något möte. Och någon sitter knäpptyst och någon försöker och då blir den bakåtsträvig och motvals och jättejobbig och så vidare. Va? Så att man får inte drivas av rädsla. Vi måste våga säga vad vi tycker, men det är svårt. Jag har hört skrämmande historier om hur varumärket ska skyddas till vilket pris som helst.
Skolans varumärke då?
Ja, du ska inte säga så. Inte självupplevt, men jag har hört skrämmande historier där folk ja, men nästan blir mobbade eller liksom tillsagda, du ska inte säga så och så vidare, utan du ska tycka. Och du ska ju också, individuell lönesättning, du ska framstå som... Alltså det är ju fint att haka på saker, eller hur? Det har vi pratat om förut med modet. Det är ju fint att haka på
ja, just det,
och ha det senaste.
Ja, men precis. Man vill inte vara någon uppfattad som en bakåtsträvare.
Nej. Jag är innovativ. Och nej, men nej. Det funkar inte. Vi måste nog ta ett djupt andetag och fundera. Kommer det här bli bra? Nu tar vi det lite lugnt här. Och alla kanske inte behöver haka på. Som till mitt klassrum där med sexorna och... bord. Vi köpte in bänkar med lock sen, ska jag säga. Så det slutade väl. Men då hade ju, jag undrar liksom, för jag var inte med och skapade det klassrummet först då, när jag kom dit när det redan fanns. Och jag tänkte, varför har man inte bänkar med lock här? För det var ett jättetrångt klassrum. Det var ett stort ventilationsaggregat och det var dörrar överallt. Och någon brand där man inte fick möblera för. Så att, liksom, det fanns ingen planlösning för att ha bord och hurtsa. Och det var på mellanstadiet också. Där barnen är lite större. Varför behöll ni inte bänkarna med lock här? Nej, alla ska med. Alla ska med. Och pengar som det normalt sett inte finns. Det är sällan ett problem. När det är rätt grej. När det är liksom det som är senaste modet. Då finns det väldigt mycket pengar. Upplevs det. Och det är lite konstigt.
Tiden rullar på här. Men jag tänkte liksom... Förslag på lösning då? Hur ska man göra?
Ja, men en sak är ju absolut, vi måste våga säga vad vi tycker. Det får inte sittas tyst. Och jag önskar att...
Ni som lärare.
Vi som lärare, precis. Och att man skapar en sån...
Föräldrarna behöver inte tycka ännu mer.
De behöver inte, precis. Bra att du flika in, det är helt rätt. De behöver inte. Nej, men ta tillbaks kommandot där och att det lyssnas. Och att man tittar bakåt. Vad har vi gjort för misstag förut? Kan vi lära oss något av det? Är all in en bra strategi? Det kanske inte är det. Behöver inte vara höga mål 100% av någonting. Liksom, utan sakta men säkert föra in saker. Och lyssna på dem som faktiskt är proffsen. Det upplever många att man inte riktigt blir lyssnad på. Utan det är...
ja, men det var det vi var inne på början också. Ja. Som lärarens roll. Att man ska egentligen... Som man är bättre på i Finland, att det är lärarna kan sin sak i första hand.
Ja. Och sen skriver jag lite också om till de som jobbar som skolledare eller chefer. Då, liksom att vi upplever ofta att jag målar upp 6 stycken steg. Hur jag tycker att när en idé kommer, hur man förankrar den i verksamheten. Och den avslutas med lite ställtid. Alltså, nu landar vi innan vi hakar på nästa sak. Nu har vi gjort den här saken. Och det är förankrat i verksamheten. Kan vi bara låta det vara en liten stund innan vi hakar på nästa?
Mm.
Många upplever precis tvärtom. När vi kanske är på steg 3 av 6 i någon idé. Då dimper nästa idé ner. Så börjar vi på den innan det liksom
slutförs. Jag menar, det normala annars, tror jag, många andra verksamheter, är att man i så fall testar på, kanske, skulle jag göra i alla fall. Så, men då testar vi på 3 skolor, utvärderar och ser. Mm.
Och jag skriver också att man, som lärare är det viktigt att du får en idé att göra om det till ditt eget. Alltså du tar en idé och modifierar den lite grann så att för att kunna förmedla. Som chef till medarbetare, i mitt fall till barnen, så måste jag liksom äga det. Så att få testa igen, ta bort. Jag ändrar lite grann i ursprungsplanen. Jag lägger till, jag drar ifrån. Och sen så testar jag igen. Nu blev det bra.
Mm.
Det här ska jag behålla. Och sen är man redo då för nästa idé. Jag gör också en liknelse med en blomlåda. Jag tycker det är enkel men talande. I skolans värld vill alla vara med och plantera i våran... Alltså blommorna är då idéer. vi ska ha någon reform där, vi ska ha den här idén, vi ska testa det digitala verktyget. Allt ska ner i den här blomlådan, vilket gör att det bara slokar. Det blir ingen vacker blomma, det blir, näringen räcker liksom inte till, det finns inte plats. Istället för att välja ut några få idéer som växer sig starka.
Först så.
Ja, precis. Och man, det ser ut som att det är väldigt gott om plats när man planterar, för de är inte så stora. Men man måste ju tänka några år framåt, de ska växa sig starka också. Hur ser det ut om några år när vi bara planterar så här mycket? Den bilden brukar ofta folk köpa, att ja, men det är ju helt rätt. Och jag tror om man frågar många lärare, hur ser blomlådan? I slutet av boken finns det ju en diskussionsfrågor som man kan ha som en bokcirkel på arbetsplatser då. Och då har jag just den frågan, hur ser blomlådan ut på er arbetsplats? Och då tror jag många, i alla fall i skolans värld, skulle säga, nej, det planteras alldeles för mycket. Det blir, någon som häromdagen sa till mig att han kallade det för snuttifiering. Man duttar lite där, man jobbar lite där. Istället för att göra saker ordentligt så är man liksom, man springer på alla bollar. Och det önskar jag uppåt, att man skulle lyssna på, ta det lite lugnt. Lagom, det är inte så dumt.
Rundar vi av. Tack för att du var med.
Tack så jättemycket själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.